Matchklubben är tillbaka denna gång efter Hammarby AIK. Jag måste vara ärlig från start. Jag trodde inte vi skulle sitta här och prata om en AIK-seger. AIK besegrar Bayern med 2-1 efter en stark andra halvlek. Ja, Per Boman, du är med. Malin Wahlberg, du är med. Andreas Sundberg, du är med. Kul att få snacka ner den här matchen med er. Ska vi börja med dig, Malin? Vad känner du? Vad tänker du? Vad tar du med dig allra mest?
Nej, men som du känner, det var väl nästan ingen som trodde att vi skulle sitta här med en AIK-seger. Och det trodde man väl inte inledningsvis av matchen heller när Hammarby hade det mesta och rätt många lägen och hade väl kunnat göra både ett och två mål. Men sen är ju den andra halvleken som alla Bayern-spelare var inne på i mixade zonen nu, att den är ju ett haveri och man låter ju AIK komma in i den här matchen och vänder ju den. Och ja, det var väl en chock kan vi väl nästan säga ändå.
Andreas Sundberg från en annan podd, Fotbollskontoret, du känns som elitspelaren för att du har en bakgrund som elitspelare. Förklara för oss andra som inte fattar, hur kan det här hända i andra halvlek? Vad är din bild av det som sker efter Bayerns 1-0?
Jag tycker att de blir fega. De spelar inte framåt utan spelar bakåt. Jag tycker det går lite hand i hand med laguttagningen. Jag tycker kanske inte att de spelar med bästa laget när de startar med till exempel Oskar Johansson källas för Victor Lind. Och jag undrar om inte Oliver Hagen borde spela istället för Montader Majed också.
Ja, nej, men det är ju intressant. Jag snackade med Kalle Karlsson efter matchen. Han sträckte upp händerna, sa han ordagrant, och bad om ursäkt till Hammarbys supportrar. Han kände att det var uselt och oacceptabelt det som hände i andra halvlek. Men han visar också till att det som hände i andra halvlek är på grund av det tajta spelschemat. Hur landar det hos supportrar och vad sa Bayern-spelare om det, Per?
Nej, men alltså, jag tycker ju att det märktes att Hammarby saknade kraft i andra halvleken. Absolut, så tycker jag att jag kände att den pressen de brukar få till liksom, när de vinner tillbaka, när de har återövring gång på gång på gång tack vare sin man-man-markering liksom, att det inte hände var ju delvis för att AIK var bra på att spela sig ur den pressen på ett sätt som jag trodde de skulle göra, och dels för att jag tyckte att inte Hammarby hade den energin som de brukar ha, framförallt inte hemma på tre arena. Sen är det ju så att när man förlorar ett derby så skiter ju egentligen folk i den typen av förklaringar. Det är ju så att jag tror inte det landar superbra kanske hos Bayerns supportrar att tala om schemat i det här läget. Det, även om det kanske finns en poäng i det, så är det ganska få som bryr sig, tror jag. Och känslan är ju att kritiken har varit ganska frän ett tag, upplever jag mot Kalle. Att det har varit kanske inte stora delar av supportkollektivet, men åtminstone delar av supportkollektivet som har varit kritiska till Kalle, till hans relativt försiktiga fotboll, till en del av uttagningarna. Och den kritiken går ju från halvhård till rejäl nu efter det här derbyt. Det känns som att det är riktigt, 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 riktigt förbannat faktiskt där ute.
Spelarna höll inte med Kalle om det. De tycker att det är dålig bortförklaring. Nahir sa att man kan försöka hitta bortförklaringar, men vi ska nog alla gå till oss själva, säger han. Och även Paulus Abraham var också av det, att vi ska inte skylla ifrån oss på något annat.
Nej, det är ju intressant. Och det jag tänkte när han sa det var ju också att framförallt det här är ju inte någon grej som kommer vara bara för den här perioden av säsongen, utan det kommer ju faktiskt en Europakval höst för deras del, och då måste de ju kunna hantera det bättre i så fall. Men hur upplever ni, du är inne och touchar på det lite Per, men hur upplever ni liksom stämningen runt Hammarby just nu? Vi såg ju klacken hade ju ett form av lite minikvartssamtal med laget efteråt, och ja, men jag nämnde ju det, Kalle var ju själv, ja, han tog ju liksom, sträckte upp handen och bad om ursäkt. De ligger ändå tvåa, det säger ju väldigt mycket om kraven på dem. Hur känner ni hela, liksom, ja, vad är känslan runt Bayern?
Det känns som att det redan stormar en hel del kring Kalle Karlsson, och det är ju många som vill ha bort honom. Det är bara att gå in och kolla på X under deras inlägg där efter slutresultatet. vad folk skriver. Så att, och Besara var ju också inne på det efter matcherna, så att det var länge sedan han har varit med om en sån här mörk period som det är i Hammarby just nu. Så att, det är klart att det är ett pressat läge. Och även om man ligger tvåa, den platsen kan man faktiskt tappa, för man har ju någon match mer spelad än de som är bakom. Så att, ja, nej, positivt var det ju verkligen inte. Och Kalles framtid kommer ju diskuteras framöver.
Ja, jag förstod att Hammarby sportchef Mikael Jernberg var ute i mixade zonen. Vad gav han för besked, eller kunde han ge några raka besked?
Ja, han sa väl, det var väl en del icke-svar, men han sa väl att de ska utvärdera situationen med Kalle. På frågan om han kände förtroende för Kalle Karlsson, så sa han, det är ingenting vi diskuterar just nu. Så han sa ju inte direkt, ja, vi känner superförtroende för Kalle Karlsson. Men han sa att det är ingenting som diskuteras. Och så nämnde han också att han tyckte att en del av kritiken mot Kalle var onyanserad, sa han också. Vi gick kanske inte in på exakt vad det var som var onyanserat, men att han hade samtidigt förståelse för att känslorna kan ta över just nu när man har förlorat ett derby och så. Men jag vet inte, vad säger du, Sundberg? Var det liksom ett... kände du att han gav liksom superförtroende för Kalle, eller var det ett försiktigt svar från sportchefen?
Försiktigt. Han borde backat om han nu, om det inte var någonting med någonting i det här, så borde han backat honom väldigt mycket tydligare än vad han gjorde, tycker jag. Utan det var väldigt så, det var ganska mycket sarg ut var det, tycker jag. Men blir det inte lite mycket på en gång här? Dels det här, den här bortförklaringsgrejen, det tror jag inte uppskattas och supportar efter en derbyförlust. Men det här också med gnissel kring bytena av Nahir Besara som har varit, hur han då... När man Victor Lind går ut och gnäller öppet om positionen han används på. Och är det inte lite mycket på en gång bara som händer kring Kalle, tycker ni?
Jo, men det är ju möjligt. Man känner ju åtminstone att, ja, men det kan vi väl vara ärliga med. Att vi har ju fått till oss rätt mycket sådär snack, att det bubblar runt Kalle Karlsson ett tag nu som Hammarby-tränare. Sen är det ju alltid svårt att liksom konkretisera det och hur man ska liksom benämna det, ja, men i exempelvis ett sånt här sammanhang. Men det är ju, det är klart att på något sätt bubblar det ju runt honom. Det jag funderar på, om de nu landar i att ah shit, Kalle Karlsson blev inte rätt, ska de ändå inte ge honom chansen att liksom vända på det under den här säsongen, eller känner ni att, ja, men nej, då kanske det är vid sommaruppehållet det kommer hända grejer, eller vad, ja, hur ser ni liksom de olika scenarierna framför er här, om vi, ja, vad tänker du, Malin?
Jag vet inte, jag har inte hört, alltså jag har också hört det, men nu säger jag att det bubblar, men jag har inte hört liksom så inifrån Hammarby, så jag vet inte hur mycket man ska göra av det, så att jag har lite svårt att säga hur liksom inne i Hammarby, hur missnöjda man är, för stämmer det då som du är inne på, då är det klart att det är ju stor risk att det händer någonting redan i sommar, om det finns ett missnöje även i truppen eller i klubben.
Ja, vad tror du, Sundberg?
Vad jag tror om, hur är frågan exakt?
Nej, men alltså, hur säkert sitter han? Det är ju egentligen det. Alltså, ser du ett scenario där han kan försvinna under sommaruppehållet? Ger man honom hela säsongen? Vad gör man? För att det är uppenbart att någonstans skorrar det ju. Det kan vi väl vara ärliga med att...
Nej, men jag ser alltså, ett scenario att det skulle kunna ta slut i sommar, för jag känner att när det börjar hända, när det börjar bli lite mycket på en gång, då barkar det ofta åt ett håll, och så jag skulle inte bli helt förvånad ändå, även ifall jag på ett helt annat sätt också skulle bli förvånad med tanke på att det har varit så kort tid som han har varit i Hammarby.
Ja, för har man inte lagt upp ribban lite för högt då, Per, eller om man blir så drastisk?
Ja, det är ju inte riktigt likt heller det här långsiktiga, processorienterade Adrian von Heine. Hammarby är det ju inte. Jag tror att det skulle kännas som ett stort personligt nederlag för många av de här ledarna att kicka honom snabbt. Jag tror också att faktumet att Hammarby har så, inte enkelt ska man säga, men relativt smidig väg till någon typ av Europaspel i sommar gör att det är lite av en livlina också. Jag tror ju att Bayern tar sig till Europa, och jag tror att Kalle får chansen minst i alla fall att lotsa dem i det här kvalet, vilket jag tror de kommer lyckas med, och då tror jag inte heller att de skulle flytta på honom, så att jag tror inte att någonting kommer hända i sommar.
Nej, det låter ju som en rimlig väg framåt. Då ska vi rikta lite blickar mot AIK också, såklart, som imponerande seger måste man ju säga. Här hade ju José Riveiro kunnat välja, shit, fem raka utan seger, vi parkerar bussen, vi maximerar allt vi kan för att gröta till oss en trea på en kontring eller liknande. han vågar stå fast vid sin idé. De går ut och gör den andra halvleken de gör. Vad betyder det här för projekt Ribeiro och AIK?
Nej, men jag tyckte att det var väldigt spännande att se att de faktiskt, som du säger, utmanade Hammarby om herraväldet av centralt mittfält. Liksom. Att ställas mot Oskar Johansson, Källas, Besara och Tecki och inte så tydligt förlora bollinnehavet liksom, utan ha långa sekvenser av matchen där man faktiskt styr och ställer. Framförallt då efter Hammarbys ledningsmål. Det tyckte jag var ett tecken på en stor styrka i det här laget. Sen så tycker jag inte heller man ska underskatta Kristoffer Nordfeldt och Sotirios Papadopoulos, deras lugn, deras derbyvana, deras förmåga att dra ut på tiden vid insparkar, att helt enkelt känna sig liksom, att de hade den typen av vuxna pelare i laget att luta sig mot. Det tror jag betyder väldigt mycket.
Sotte, han pikade Djurgården, sa att vi ska ta det lugnt med firandet för att vi såg ett annat Stockholmslag som firade mycket över en derbyseger och sen har två raka förluster. Men Bersan Celina var ju inne på att han vill ju hemlighålla firandet, så något form av firande blir det väl. Men just Sotte där, han fungerade som någon form av extra ledare på bänken efter att han blev utbytt. Han klarade ju bara 67 minuter eller sånt där, blev det väl till slut. Hur var han i den mixade zonen sen när han kom ut till skrivande pressen? Någon som snackade med honom?
Ja, det var jag och Sundberg, och jag tyckte han var, ja, jag trodde nog kanske att han skulle vara sådär som vissa AIK kan vara ibland efter en derbyseger, att de pikar motståndet sådär, men han var ganska lugn faktiskt, Sotte upplevde jag, men tryckte väl på det och andra sidan att han tyckte inte att de skulle fira i alla fall. Om de ska fira så skulle det liksom i bästa fall bli en lugn middag, inte mer än så.
Och inte kablas ut på sociala medier då?
Han och Hove gjorde det till en supertävling mellan länder då. Ja, Malin, du var ju med där och frågade också.
Ja, men precis. Johan Hove var ju väldigt tydlig med att det ska firas. För han sa att norrmännen och danskarna är klara för firande, men svenskarna var han inte lika säker på. Då frågade jag, varför ska inte de med? Jag vet, det kanske lite olika kulturer. Vi gillar att fira mer än svenskarna. Så han var inte riktigt nöjd efter att Gudetti har lämnat AIK med hur de svenska rutinerade när rävarna styr upp firandet. Men han var i alla fall redo.
Han har ett sent 17 maj-firande och casha in också då kanske.
När Sotte fick frågan om det sen då, Tove Sachs, och då sa han på dricka kanske de är bättre än oss svenskar. Så att det blev någon form av hint mot det här hur det ska firas, ja.
Men gladast i mixade måste väl nästan ha varit Mats Tykosen. Han kom ju ut med liksom en swag som man aldrig har sett. Otroligt solig var han. Så ja, han är ju dansk, så att han var väl absolut med då på firandet ikväll.
Det som jag reagerade på annars bland AIK-spelarna var ju faktiskt att jag upplevde att Kristoffer Nordfeldt på eget bevåg tog upp den här med kontaktsituationen med Celina. Och mer eller mindre, ja, men det var mer eller mindre ett krav från lagkamraterna att AIK ska förlänga med honom. Att både Papadopoulos och Nordfeldt, som är två stycken viktiga herrar i omklädningsrummet, tryckte ju mer eller mindre på att allt annat är orimligt än att förlänga med dem. Eller hur upplevde du dem?
Det vill de, för att de tycker... Nej, men de är inne på det. Vi har så många unga spelare, vi behöver några äldre och han har X-faktor och han är oerhört viktig för klubben och vet vad det innebär att spela i AIK, så de vill att klubben förlänger snabbt.
Det är väl det att du har hamnat i ett litet speciellt läge, för där har ju Bärsamt själv varit inne på och ärlig med att det handlar om att AIK måste få pengar först så att de kan säkerställa ekonomin. Sen kan de förlänga, för de är ju i princip överens, eller de är ju överens om att de vill fortsätta med varandra. Så det är väl Sadok och Johanna då som ska säljas för x antal miljoner euro först. Du hade någonting på hjärtat, Malin.
Nej, jag bara tänkte säga att han börjar bli en riktig derbyhjälte. Jag vet inte hur många mål det han har gjort.
Tre derbyn har han avgjort väl, åtminstone.
Ja, det är inte så många som har gjort det de senaste åren i AIK, så att, det förstår man ju att de vill ha kvar honom.
Jag tyckte också att jag satt och grimtade på pressläktaren och tyckte att han faktiskt var jävligt dålig i början av matchen. I första delen av matchen tyckte jag är besviken på Celina, tog sig inte förbi Fofana jag tyckte han var svag liksom. Men det är ju typiskt honom att liksom sätta presset vid ett tillfälle mot Tecki där vi ger sig in i det här brottningsmatchen med han, och efter det växa och få liksom energi och det här gamla AIK liksom, att gå igång på konflikter och så, det tycker jag ändå var kul att se.
Kristoffer Nordfeldt råkade också bli avstängd nu till den matchen som han ändå missar för att han ska på VM-uppladdning. Sa att nej, det tänkte jag inte alls på efter matchen. Det är väl den största lögnen vi har varit med om det här decenniet i Allsvenskan.
Vi satt och pratade om det redan innan matchen, vilken minut det kommer, hur tidigt vågar han ta det där gula kortet. Så att, ja, det var nog kvällens stora lögn att han inte hade haft en tanke på det. För det är klart att han hade det, och när han stod där så kände man ju att men nu kommer han ta det där kortet.
Ja, men shit vilken bra målvakt han är, det måste vi ju bara konstatera. AIK vinner ju inte utan honom i den här matchen.
Oerhört viktigt för AIK såklart, dels genom sin rutin och att han älskar att spela den här typen av matcher, derbyn och sådär, men också hur skicklig han är på att vara just målvakt, bra med fötter och gör många viktiga räddningar.
Ni kan ju kanske undra också varför han dröjde lite till sin pausintervju med mig. Ni kanske tänkte först att han var lite tjur över att bli intervjuad och kastades upp där. Men det var att han jagade ner domarna ner i katakomberna där och var helt vansinnig på olika beslut. Så att han är väl viktig även där i sin röst i att sätta tryck på men exempelvis domare och annat. Han vet vad han ska hitta på.
Men fan Martin, har du tappat det som reporter? Den rubriken vill man ju läsa på fotbollskanalen.se då i så fall.
Ja, men grejen var att jag trodde att han var sur över att han skulle bli intervjuad. Jag uppfattade inte det. Så att, jag blev lite fintad själv helt enkelt. Jag stod och intervjuade Paulus Abraham och hade ingen aning. Så tyvärr. Men ska vi klämma in bara kort i livepodd, håller jag på att säga, så gör Västerås 3-2 mot Malmö på tilläggstid. Kan det bli så att det är en annan tränare som hänger lös nu också, eller i en annan storklubb?
Han hade hängt
löst. Får man kuppa in en fråga om VSK?
Ja. Han hade hängt löst även om de hade vunnit den matchen, tror jag.
Ja. Vi stänger ner den här matchklubben med det uttalandet från Andreas Sundberg. Du slår fast att Miguel Angel Ramirez får sparken.
Absolut.
Ja. Tack för idag. Vi ses i andra klubben-format framöver. Det är bollklubben, det är morgonklubben och annat. Det är bara att hänga på i det här poddflödet.